Podplay.
Motstånd kan se ut på olika sätt, också när fienden är militärt överlägsen. En ukrainsk cyberarmé orsakar irritation i Ryssland genom att på ett enkelt sätt blockera utvalda ryska sajter. Men kriget kan få större konsekvenser för nätet. Kan hela internet bytas sönder? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Med mig idag har jag Linus Larsson som är techredaktör på Dagens Nyheter. Välkommen!
Tack så mycket.
Jag tänkte att vi skulle börja med några mer grundläggande begrepp här. Du, vad är en överbelastningsattack?
En överbelastningsattack, eller DDoS-attack som det också kallas, det är när man, skickar så mycket data till en server, ofta en webbsite, så att den till slut inte klarar av längre och helt enkelt slutar svara och ser ut att försvinna från internet, åtminstone tillfälligt.
Det kan vara alltså som när, i alla fall tidigare innan man hade tillräckligt starka sajter, när det blir biljettsläpp eller när alla på grund av någonting går in på samma sajt för att det blir pandemi eller någonting.
Precis. Det kan också överlasta en sajt, men skillnaden är att då är det ju i regel riktiga människor som faktiskt är där och försöker köpa en kitebiljett eller vad det kan vara. Men de här stora attackerna sköts oftast med stora nätverk av kapade datorer och andra maskiner som kan fjärrstyras och rikta all data mot ett mål. Så på det sättet är det annorlunda. De här attackerna får ofta väldigt stor uppmärksamhet för de är väldigt synliga. Om det är en sajt som man är van vid att besöka som försvinner från nätet så får det ofta stor uppmärksamhet. Däremot skulle jag inte säga att det är på långa vägar den mest allvarliga typen av cyberattack, utan den orsakar inte permanent skada. Den innebär inte att man hackar sig in och kan radera information eller stjäla hemlig information eller något sånt, och den slår oftast just mot publika webbsajter. Men det är klart, riktat till exakt rätt tidpunkt, säg att det sker en explosion i en stad och precis samtidigt så går det inte att nå några nyhetssajter eller myndighetssajter och så svämmar sociala medier över av rykten. Då kan det ju naturligtvis vara ganska farligt även med en sån attack. Mm.
Så när har hackare eller aktivister intresse av att organisera en sån här typ av överbelastningsattack?
Den här typen av attacker har funnits väldigt, väldigt länge. Och det har varit allt från liksom arga tonåringar till förmodligen stater, till kanske kriminella som av olika skäl vill slå mot ett företag eller en myndighet eller vad det kan vara. Det har varit liksom, det har varit kontroverser. Om man har skrivit om de här sakerna så länge så minns man Pirate Bay igång. Och då i samband med de rassurna och så slogs sådana attacker mot polisen för att många var arga och sådär.
I kriget i Ukraina så förekommer det här mot vissa ryska sajter. Och då, när vi ska reda ut vad det är som har hänt här, så är Telegram en viktig app i sammanhanget. Vad är det och hur används den?
Telegram är en slags chattapp som är stor i Östeuropa, den är ursprungligen rysk. Och där är det vanligt att man, på samma sätt som på Facebook eller liknande, att man kan följa en persons uppdateringar, man kan chatta direkt med en person eller vara i en kanal med väldigt stora väldigt många användare. Så att den är inte så, den används för verkligen allt möjligt. Men i det här fallet så har man då organiserat en kanal som kallas IT Army of Ukraine. Och jag tillbringade lite tid där ett par dagar och det var en ganska märklig känsla att mobilen plingade liksom till flera gånger om dagen med en uppdatering då som jag måste köra igenom ett översättningsprogram för jag kan inte läsa ukrainska eller ryska. Men där man då uppmanade alla medlemmarna att slå mot en viss sajt och la dem ut liksom en IP-adress eller en URL som, alltså en webbadress som man uppmanades att hjälpa till att överbelasta.
Och den här kanalen då har fått 275 000 medlemmar. Det är jättemycket. Ja. Vilka är de, tror du?
Förmodligen är det fler nu. Det var 275 000 när jag skrev om det. Alltså, jag är ju en av dem. Alla är ju verkligen inte sådana som aktivt deltar i någon större skala. Många är nog där för att kanske visa sitt stöd eller för att de bara är nyfikna. Men åtminstone vissa av dem verkar liksom har hyfsad förmåga att slå mot ryska sajter. Det går aldrig säkert att veta. Är det någon på den här kanalen som har bidragit mest till att sajten har försvunnit? Eller? Men det man ser i alla fall att de lägger ut meddelanden slå mot den ryska säkerhetstjänstens sajt till exempel. Och sen kort därefter skriver de och firar att nu är den nedstängd från nätet. Så de hävdar i alla fall att de har stor effekt på de här sajterna.
Men vanligt folk kan hjälpa till att störa de här sajterna också?
Det beror ju på vad man har tillgång till. Liksom. Alltså, DDoS-attacker i större skala utförs ju av folk som jag sa kan fjärrstyra en massa kapade datorer. Men det är klart att man kan ju också bara gå in och ladda om hemsidan väldigt många gånger. Det är inte så effektivt, men när man är väldigt, väldigt många så kan det ju bidra till en viss del i alla fall.
Innan vi går vidare här, så vilken typ av sajter har man stört?
Ja, det är banker och myndighetssajter och lite olika företag och så. Och det som är speciellt, alltså stämningen i den här kanalen påverkar, jag har skrivit mycket om hackarkultur och hängt i sådana kretsar, men och stämningen i kanalen påminner ganska mycket om hur det kan låta i sådana kretsar. Men den stora skillnaden är att det här är liksom initierat och sanktionerat av landets regering. Det är ursprungligen landets digitaliseringsminister Fedorov som startade den här, och han lyfte regelbundet inlägg från det på sin egen kanal och sådär. Och det är ju ganska speciellt.
Precis, den här Ukrainas IT-minister, han är ju central här. Han är ju bara 31 år. Kan du berätta lite mer om vem är han?
Ja, han är alltså 31 år, född, och han bör vara född 91 tror jag. Så han är i högsta grad ett barn av det liksom postsovjetiska Ukraina. Och han har startat den här kanalen och uppmanat till de här attackerna. Han är ganska okonventionell på så sätt. Han sitter på Twitter och lobbar stora techföretag och kräver av dem att de ska sluta göra affärer med Ryssland. Och självklart pågår det jättemycket diskussioner bakom kulisserna innan något sånt händer. Men han är väldigt publik på det sättet, och han har startat olika kryptovaluta relaterade insamlingar och sådär. Så att han har liksom han anammar väldigt, väldigt mycket av det som är i ropet i den digitala världen, om man säger så.
Allting går ju väldigt snabbt kring Ryssland och Ukraina. Och i Ryssland har ju medier censurerats, och internationella medier har i hög grad lämnat landet där. Man stänger ner sociala medier eller de väljer att lämna. Det är ju en enorm förändring. Men intilliggande här så finns det ju också en risk för att själva internet kommer att förändras i Ryssland. Och för att förstå hur det där kan gå till, du var ju inne på det här att man kräver att vissa sajter ska bort och så. Om man ska berätta någonting om vad internet faktiskt är, hur allting hänger ihop, bortom ett och noll och så. Vad skulle du säga då lite enkelt?
Ja, men så här. Internets allra mest grundläggande funktioner, hur IP-adresser fördelas, hur internetadresser, domännamn fungerar, så att om man skriver in dn.se så kommer man till en server som innehåller DNs sajt. Alla den funktionaliteten styrs i väldigt hög grad av organisationer som bygger på frivilligt samarbete mellan en massa olika aktörer, länder och andra som har intresse av det här. Och att det fungerar är egentligen bara, en av organisationerna är ICANN, och det beskrivs ibland som ett slags internet-FN. Att det är de som hanterar då ytterst till exempel domännamnssystemet.
Alltså svansen kan man säga där, punkt någonting.
Ja, exakt, precis. Att det fungerar bygger egentligen på att alla samarbetar frivilligt inom ramarna för ICANN, men också att alla är med på att ICANN är den auktoritet som vi förlitar oss på. Det blir för tekniskt här, men det system som gör att .se eller .ru pekar på vissa olika ställen. Man väljer så att säga att förlita sig på att ICANN får hålla den yttersta kontrollen. Det är fullt tekniskt möjligt att man skulle bygga upp ett parallellt system. Och en sak som har hänt då från den här digitaliseringsministern, han krävde av ICANN att de skulle stänga av .ru och en antal andra ryska toppdomäner. Och frågan är vad som hade hänt om han hade fått gehör för det. Då tror jag kanske att Ryssland hade svarat, men då sätter vi upp vårt eget parallella system. Så att .ru åtminstone fungerar om man är i Ryssland. Och då har man börjat bryta isär internet på ett sätt som... även om kanske liksom det kanske är samma fysiska kablar, men har man parallella system för allting sånt, då har man i någon mening fått mer än ett internet.
Men att kasta... ICANN sa nej till det här, ska vi ju konstatera.
Så är det.
Men att kasta ut eller stänga av .ru från internet, hur går det till?
Alltså, då hade man liksom avregistrerat det och då hade det helt enkelt inte, man hade inte kommit fram till några sajter om man skrev in en .ru-adress. Jag har inte hört någon expert som tyckte att det där var en bra idé, och jag tror aldrig det egentligen var på tal. Men att det överhuvudtaget diskuteras på den här nivån samtidigt som några av de största internetoperatörerna som driver de här jättelika kablarna som vi ibland kallar internets ryggrad. Flera av dem har nu klippt åtminstone en del av sin uppkoppling mot Ryssland. Allt det där sammantaget gör att jag skulle säga att jag tror inte att vi kommer få ett uppsplittrat internet eller att det delas i två, men systemet är liksom satt under press på ett sätt som man inte är van vid.
Och det tycks också som att Ryssland har övat lite grann på det här att vara ensamma. Berätta om det.
Ja, det dök faktiskt upp en nyhet som inte fick någon större uppmärksamhet vid den tiden, tror jag. Men i fjol på sommaren så gjordes det övningar i att för att se hur klarar sig den ryska delen av internet om man skär av uppkopplingarna mot resten av världen. Och för några dagar sedan började cirkulera ett brev där som lite grann övertolkades som att nu förberedde de att klippa banden. Det tror jag inte de gjorde. Jag tror snarare de uppmanade myndigheter att flytta hem sina servrar och sluta rent dels till servrar som fysiskt finns i Ryssland och dels till dels att använda lägga allting på .ru och sådär. Jag tror det är en förberedelse för att sanktioner ska göra det omöjligt för ryska myndigheter att, om de förlitar sig på en serverinfrastruktur som ligger i västvärlden, så är de rädda att bli utkastade. Men det gör ju ändå att de drar sig tillbaka så att säga och förlitar sig i högre grad på sitt eget.
Har det här hänt någon gång förut, något liknande?
Nej, alltså det här systemet med frivilligt samarbete har ändå stått sig väldigt, väldigt bra. Det kan ju låta bräckligt, för i princip så räcker det att en part tröttnar på det och tycker så här, jag tycker att ICANN är en dålig organisation, tänker inte jag ha med dem att göra, nu försöker vi bygga något annat vid sidan av. Men det ändå har det inte hänt, och det hänger ihop ganska mycket med internets ursprung, att det liksom det framväxt, det är nästan svårt att tänka sig idag, för det är så hyperkommersialiserat och drivs av jättemiljardbolag och sådär, men grunden till internet är fortfarande det här liksom ingenjörsmässiga, vetenskapliga, akademiska samarbetssystemet. Det finns ett militärt ursprung också i och för sig, men och det är liksom skälet till att de här organisationerna existerar som de gör.
Men vad tror du då, om man liksom lyfter här lite, vad skulle det betyda för internet som sådant om vissa domännamn stängdes ute eller och internet som du säger klövs?
Ja, alltså skulle det ske i tillräckligt stor skala, då skulle ju mycket gå, väldigt mycket av det bästa med internet går förlorat. Det är klart att är det en liten del som bryter sig fri, alltså Nordkorea till exempel är ett väldigt isolerat land på det sättet, och många länder har väldigt utbredd internetcensur, men det är någonting lite annat. Men skulle det ske i väldigt stor skala, och framförallt om det skulle bli som två läger. Jag såg rubriker i veckan om så här det nya järnridån över internet, och det är väl dramatiskt uttryckt, men det är inte omöjligt att tänka sig i alla fall att, ja, säg att Ryssland skulle gå en väg och några andra sluter upp bakom dem, att då verkligen blir splittat i två. Men vi är inte där.
Vi kanske ska säga det också, precis som du var inne på här, att det som händer i Kina till exempel, det är ju något annat när man censurerar sajter. Det handlar ju inte om att internet är avskuret, utan det är att man inte kan komma åt vissa sajter på en viss plats.
Ja, precis. Alltså, den censuren finns ju i Kina och i andra länder och är väldigt, väldigt utbredd och en jättestor fråga i sig. Men även de länderna sluter liksom upp bakom den tekniska grunden som får internet att fungera.
Om det här hände så skulle ju ryssarna då förstås märka det. Men skulle vi märka det här?
Jag tror nog att det skulle, kanske inte omedelbart i varenda dag om man inte har väldigt mycket med Ryssland eller något annat sånt land att göra. Men på sikt så skulle ju liksom mycket... Alltså någonting skulle ju gå förlorat i vad internet är tänkt att vara. Sådär.
Så om vi inte ska avsluta jättedeppigt här, hur gör man för att koppla ihop det igen?
Ja, alltså det handlar ju om det där förtroendet egentligen. Det var också ICANNs svar. Och ICANNs vd är för övrigt svensk och heter Göran Marby. Han skrev ett brev i svaret där han verkligen deklarerade att han hade alla sympatier för Ukraina. Men att stänga av ett enskilt land skulle skada förtroendet för hela systemet så mycket. Och skulle det förtroendet försvinna, då handlar det om att bygga upp det igen om man nu ska driva det i en sån organisation.
Stort tack för att du var med idag, Linus.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kåkare-Menga, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskov Power Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.